En påtvingad kyss mitt på VM-finalerna så fick allting att explodera. Spanska landslaget vann VM-guld i fotboll, men all fokus är på Luis Rubiales. Peter, du ska tala om kyssen som skakar fotbollsvärlden.
Ja, precis. Som sen har visat sig bli ett startskott på en helt ny MeToo-våg. Och frågan är om det inte är en dödskyss också för fotbollsordförande Luis Rubiales.
Vad är samhället skyldig ättlingar till förslavade och koloniserade människor? Jag ska idag tala om reparations, alltså som det heter på engelska. Ekonomisk kompensation, kanske på svenska. Rena pengar, alltså, för slaveri och slavhandeln. Ifall du missar världens värsta festival så får du chansen igen. Eller åtminstone kan du köpa dyra biljetter till den Fire Festivalen. Vad är det här?
No, det ryktas att det är aktuellt med Fire Festival 2. Så alltså att den här katastrofala Fire Festivalen kommer tillbaks. Och det lär ska ha varit så att folk har köpt biljetter. Varför?
Ja, alltså det var ju de spanska fotbollsspelarnas stora ögonblick då. De hade precis besegrat England och tagit landets första VM-guld på damsidan. Vänsterbacken Olga Carmona hade slagit in matchens enda mål. Och Jennifer Hermoso hade missat en straff i dramat. Men de här sportsliga framgångarna då kom att överskuggas av vad som hände vid prisceremonin. För när spelarna tog emot sina guldmedaljer passade fotbollsordförande Luis Rubiales på att kyssa Jennifer Hermoso på munnen. Och det här har ju lett till en kritikstorm som det heter inom medievärlden och även krav på hans avgång. Jennifer Hermoso har beskrivit kyssen som ett övergrepp och säger att det var en impulsiv och malplacerad machohandling. Och hon och de andra spelare har sagt att de inte kommer att spela för landslaget under nuvarande ledning. Det är en bojkott som kan komma påverka även Sveriges match här i september om inte det hela löses då. Och till en början så försvarade Spaniens fotbollsförbund sin ordförande och gick ut med uttalanden som att förbundet och ordföranden kommer att motbevisa varenda lögnaktigt uttalande som framförs av spelaren eller någon som pratar i hennes ställe. Det är ju lite märklig ställningstagare kan man tycka. Och de gav även ut ett bildspel som skulle då visa hur han har blivit upplyft från marken av Hermoso. Och det ska då bevisa hans oskuld.
Alltså herregud, jag tänker att hur känns det att vara Jenny Hermoso? Hon är ju kapten för landslaget. Alltså, och det är ju en sån enorm bragd. Och sen liksom hade det handlat om det här och hur obehagligt det måste vara för henne. Alltså alla mediekanaler, allt som jag lyssnar på handlar just nu om Luis Rubiales dödskyss. Jag vill bara också säga att när vi bandar den här podden så är det tisdag. Så man kan ju också, jag tror att det händer så otroligt mycket hela tiden i den här historien. Så jag tänker bara att vi har en sån här brasklapp.
En som hårdnackat vägrar att ändra på sig, det är Rubiales. Han vägrar att avgå. Och han har liksom då haft ett försvarstal där han sa då att jag kommer inte att avgå. Skulle en puss i ett samförstånd få bort mig, jag kommer aldrig att ge mig. Den här skandalen har också lett då till att hela staben har avgått och att det internationella fotbollsförbundet FIFA meddelat att Rubiales stängs av från all fotboll i 90 dagar i väntan på att en utredning mot honom ska genomföras. Tänk om man som journalist vinner stora journalistpriset, går fram dit och tar emot sitt pris och sen så kommer liksom, jag vet inte vem det skulle vara då, fram och ger en fet kyss.
Alltså det skulle vara jobbigt. Men vet du vad, alltså jag har ju läst på nu som en liten idiot alla de här små detaljerna. Så det där, så här lär det ska ha varit att när de sen var där i det där omklädningsrummet när de hade vunnit och var ju så där. I varje fall kom den där Luis Rubiales in dit i omklädningsrummet. Alltså det här finns filmat. Och då så ropar han till dem: vet ni vart ni ska få åka för att ni har vunnit? Nej, ropade spelarna. Vad på ropa? Ibiza! Och jag har ju ett förkärlek till Ibiza. Jag är ju jätteofta där. Och, det där, och då tänkte jag också här bara, fan vad nice! Och då så sätter han armen om Jenny Hermoso. Och så hör man hur Luis Rubiales skriker: på Ibiza ska vi fira Jennys och Luis Rubiales bröllop. Jag tänker att, jag så bara, att han går hela tiden över alla gränser. Han verkar så, han är gränslös. Han, liksom som, han är som Bitte Westerlund och Jörn Donner. Alltså, det finns inga gränser någonstans. De bara håller på och det bara fortgår och fortgår och fortgår. Vad sysslar Luis Rubiales med?
Jag får en stark känsla av att vi har att göra med en man som är mycket ung. Det här att han har också filmats när han grabbar sin snopp.
Kuken, ja.
Jo, gör en sån här gest som visar liksom på, ja, jag tänker att han är liksom utforskar sin kropp, att han är liksom väldigt ungdomlig i sinnet.
Jag tänker mig att han är en bro. Vet ni, att han är en sån där som tror att det är roligt att jucka med kuken när kvinnorna vinner VM. Alltså det finns ingen kuk i det landslaget. Det finns ingen kuk i den här vinsten.
Men hör du, alltså det här är, jag trodde att de var utrotningshotade, men tänk att det finns ännu.
Jag bodde i Spanien i 7 månader för länge sedan, och då var det nog fortfarande så att det var väldigt mycket machismo. Den här kulturen att män ska vara män och kvinnor kvinnor, och det hela är liksom väldigt djupgående i Spanien, om man får göra en sån enkel analys. Det hör samma med katolicismen, det hör samma med arvet efter Franco, diktaturen som fanns ända fram till, vad var det, 1976. Det hör samman också med tjurfäktningen, hela upplägget att män går till jobbet och kvinnorna är hemma, och det här patriarkala. Men jag misstänker att det här ändå har ändrat sig under de senaste 20 åren. Och jag tror till och med att kanske Spanien har en bättre, man gör sådana här mätningar så kanske de ligger på bättre än vad USA gör. Men det finns fortfarande en känsla att den här machismen lever vidare, att män känner att de kan göra vad de vill med kvinnor. För min del, när jag bodde där, så tog det till sitt uttryck att de här spanska fröknarna som vi hade på den tiden, som var i stort sett jämnåriga med oss, de sa det bara rakt av så där, att vi dejtar hellre andra europeiska män än spanska män. De är som förvuxna barn. Ofta är det också så att i Spanien så bor man ju hemma, så man har en väldigt stark, som ung man med väldigt stark bindning till sin mor.
Ja, alltså nästan så att det är ett matriarkat som styr och ställer.
Matriarkat kanske hemma, men det är ändå så att mamman som servar på barnet och hela tiden får höra att man är den bästa, man är vackrast, man är den liksom, inga kvinnor förtjänar den och så vidare.
Kommer ni ihåg VM i fotboll när herrarna, alltså Argentina, vann? Så målvakten Emiliano Martinez, så han valdes till turneringens bästa målvakt. Jag vet inte om ni sa på den här prisutdelningen, men han juckade också med den där pokalen. Alltså, är inte här en sån här bro-grej? Alltså att man går omkring och juckar. Alltså när jag och Anne är oss själva, då är vi såna, men vi är kvinnor utklädda till män.
Ja, men vet ni, nu undrar jag, att är det vi nu som gör fel? Att sexualisera vi penisen här? Att
borde,
att är det nu Nukia som, eller liksom att...
Jag menar, det blir MeToo på nytt i Finland.
Alltså... Också snoppen är en kroppsdel.
Sant.
Precis som brösten, att man behöver inte sexualisera dem.
Ja, men, men han står ju själv och gör det.
Att han sexualiserar sin snopp.
Sig själv.
jag tänker mer så att han var så himla inne i ögonblicket. Och det här var ju också han som förbundsordförande, hans största ögonblick när han spelade, vinner VM-guld. Han såg, jag tror jag är helt övertygad om att han tänkte på det där VM-guldet som hans eget.
Ja, men vi måste ju också säga att hans mamma stöttar ju honom, alltså Rubiales mamma. Hon har stängt in sig i en kyrka och gått i hungerstrejk.
Ja,
det hör ju ihop med det jag sa, att som spansk mamma anser man att ens barn är ofelbar. Men jag hade en annan tänk på den grejen. Jag tänkte att hans kyss på något sätt var ju också omedvetet ett sätt att stjäla showen från tjejerna. Han tyckte väl att det var han som, och även om han inte var på planen, så var han där andligen och spelade och gjorde mål. Och vann VM-guldet alena, och när han gick fram och, då tog, och gav den här kyssen, så ville han då visa, markera, pinka in sitt revir, att han som machoman då, det var hans guld egentligen. Även om det var tjejerna som svettades och liksom ville då på något sätt stjäla uppmärksamheten. Och nu tänker jag att hans mamma här gör någonting liknande, att nu när den här skandalen har briserat kring hennes son så vill hon också stjäla uppmärksamhet genom att låsa in sig i en kyrka och matvägra.
Hon tänker att det här blir en film och då måste hon ha en roll också.
Jag har hört jättemycket analyser av det här och liksom spanjorerna är ju, när spanska, ofta kvinnor blir intervjuade om det här, så säger de att vi är ett feministiskt land. Alltså det betyder ju att inte vår take nu är riktigt rätt och att vi är sådär och ni är nu inte feminister. Men liksom att de vill ju faktiskt gå ut och säga att det här är helt sjukt och det här är fel och det har alltså startat en ny MeToo-våg som är hashtag Seacabó. Alltså det, nu tar det slut. Nu får ni sluta.
Jennifer Hermoso har ju flera gånger, eftersom han har sagt att det här var i samtycke, så har han ändå försökt flera gånger att förklara sitt intryck av henne. Så hon har ju sagt att hon inte vid något tillfälle har gett något samtycke till en kyss.
Mm.
Och flera politiker har också gått ut och krävt att han ordförande ska avgå. Bland annat har Yolanda Diaz, som är vice premiärminister, varit väldigt hård och sagt att han har förgripit sig på en kvinna och hans ursäkter är helt värdelösa. Och precis som du säger så har ju kyssen då satt sexuella övergrepp på agendan igen i Spanien. Och det här spelar ju också in då med att det har kommit nyligen en slags samtyckeslag som har införts som liknar den i Sverige. Men den har då kritiserats för att den har för många kryphål. Bland annat har ett hundratal personer som har blivit dömda för sexualbrott fått sina strafftider förkortade. Så det finns en väldig ilska mot den här samtyckeslagen, att den är så usel, och då har lett till protester också. Och premiärministern har gått ut och bett offren om ursäkt för den dåliga lagstiftningen ska ändra på den igen. Så det här kommer ju inte ur något vakuum, utan det här är ju en process som har pågått.
Jag lyssnade igår på Studio 1 där de analyserade den här situationen med Expressens sportjournalist, tror jag det var. Och det där, och hon pratade mycket om att Rubiales har alltså ganska mycket, mycket så här fuffens på sitt konto, och bland annat har en före detta kollega Tamara Ramos anklagar honom för att bland annat ha frågat om färgen på hennes underkläder liksom när de har jobbat tillsammans. Alltså han verkar bara vara sådär gränslös. Eller, och liksom lite,
men han är ju barn, han tycker om färger.
Du kör den här barn.
Jag tycker den här barnliknelsen inte riktigt stämmer. Jag tycker tvärtom att han är fast i ett gammalt sätt att tänka. Jag tror att ett spanskt barn idag skulle inte göra på det sättet.
Nå, hoppas det är så. Men alltså, ni tror på riktigt att han är inte sjuk?
Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att den här grabbigheten finns. Men jag tror att det är samma sak i omklädningsrum också. Att det finns en stämning, det finns en känsla. Det är bara att han har tagit den här stämningen som finns i ett manligt, grabbigt omklädningsrum och har den även utanför.
Och alltså,
då det blir gränslöst, och det då det blir lagvidrigt.
Exakt, och alltså att han, det här är alltså ju inte något försvar för honom, men jag tänker också att han har, alltså det är spännande att hans farbror Juan, han har också jobbat för förbundet, och han har alltså vittnat för antikorruptionsmyndigheterna om att Luis har använt pengar, förbundets pengar, för att betala för en fest i ett hus dit han har bjudit unga kvinnor. Alltså han har, vet du, bonga bonga boogie boogie, vad heter de där?
Berlusconis-fest.
Det här är en ung Berlusconi. Jag menar, vem som helst som har sett på Berlusconi vet ju liksom att inte heller han har fingrarna på täcket direkt.
Nej, men vet ni har nog rätt, för att då, efter MeToo så var det ännu en grupp såna riktigt folk, vet du, så untouchables, som vet eller tyckte att de kommer undan med vad som helst, och att MeToo, det kan nu liksom pöbeln syssla med, att vi gör vad vi vill och handen får vart den får, och att det här är nog säkert exakt samma, och det är nog som Peter säger, jag försökte vara juxa till det här tidigare.
Det var inte roligt.
Ni skrattar verkligen inte. Jag har aldrig hört dig skratta så lite. Det blev som ett vakuum i universum.
Ni vet Gerard Piqué. Alltså Piqué är ju Shakiras ex.
Ja.
Så det där, han och Rubiales. Alltså det är så spännande. Alltså jag älskar ju sen skvalle. De har liksom förhandlat om stora pengar, och så har de liksom för att lägga den spanska superkuppen i Saudiarabien. Så alltså det är så mycket som är så där snuskigt, att jag lovar att skulle man gräva, eller det finns säkert gräv, massor med gräv, snart börjar det komma och läcka ut säkert om honom, att han och, nej nu ska jag sluta, annars blir jag stämd. Men vet ni så här, det finns säkert mycket.
Men han ser ut att ha rena tänder. Jag tror att han tvättar munnen ofta. Inte för att det har något med något att göra, jag ville bara säga det.
Männen firar ju väldigt mycket med pussar och kramar hela tiden. Och det finns en diskrepans där, eftersom mycket inom idrotten, speciellt herridrotten, är ju väldigt macho. och manligt, och det har dröjt väldigt länge innan personer som är homosexuella har vågat gå ut med sin sexuella läggning offentligt och så vidare. Där har ju sportvärlden varit någon slags refug som har dröjt sig kvar just på grund av den här grabbigheten i omklädningsrummet, antar jag. Men samtidigt så är det ett väldigt puss och kramkalas varje gång det blir mål. Och frågan är om den här kyssen ska ses som en sån här segerkyss kollegor emellan, som inte sällan, jag menar, det är även fotbollsspelare som pussar varandra efter mål, eller om det ska ses som ett slags patriarkaliskt övergrepp på den här tjejen.
Ja, kanske han är så framåt att han inte ens tänkte att det var kvinnor.
Det tror jag inte, men jag kan tänka mig att den här traditionen med att fira med en massa kramar och pussar kanske är malplacerad om man gör det mot en ung kvinna när man är i chefsställning.
Kommer ni ihåg Rihannas hitlåt från 2015? Bitch better have my money. Det är exakt vad jag ska prata om idag. Eller den låten handlar exakt om vad jag ska prata om idag. Över hela Nordamerika och Europa så försöker man nu nämligen göra upp med sitt förflutna, och man försöker, eller man tittar egentligen på så här historiska kopplingar till slaveri och slavhandeln. Och det här är ju alltså inga lätta frågor nu som seglar upp på vår himmel, som länge varit väldigt vit. Men direkt så stöter man på frågor som: hur kan vi mäta de skador som orsakas av slavhandeln, slaveriet och kolonialismen, när de här skadorna ju sträcker sig över århundraden och fortfarande formar våra liv? Vem kan bestämma vad som ska göras för att reparera de här skadorna? Och vem ska betala? Och hur mycket ska man betala? Nå, den här globala skulden är en uträknad på hur mycket vi är skyldiga. Och alltså av det som har orsakats av slavhandeln. Och den globala skulden ligger på 101,4 triljoner dollar. Det vill säga 101,4 miljoner biljoner, eller en miljard miljoner miljarder. Nej, jag kan inte. Alltså jag kan inte räkna det så mycket pengar.
Men hur kan man räkna ut sådant här?
Ja, och det här undrar man ju också. Kan man räkna ut faktiskt sådant här? Annan orsak till varför jag kanske ändå tycker att det är helt viktigt att vi pratar om det här idag är att för vår egen lilla regering har ju väldigt svårt att erkänna att alla människor har samma värde oberoende av hurdan färg man har eller varifrån man kommer. Plus att förra veckan, den 23/8 tror jag det var, så var den internationella dagen till minne av slaveri och dess avskaffande. Det här datumet så har man valt till minne av slavuppropet i San Domingo i Haiti 1791. För det var den första segern i historien för slavar som gjorde uppror mot sina förtryckare. Och faktiskt inkommande vecka, den 5 september, så samlas riksdagen i Finland till höstsession. Och då kommer man på ett eller annat sätt att rösta förtroende för regeringen. Och sen också för de enskilda sannfinländska rasisterna, sorry, jag menar ministrarna Riikka Purra och Ville Rydman. Och tanken alltså på att betala en form av skadestånd är kontroversiell, särskilt i länder som har misslyckats med att erkänna att århundraden av rasistisk ojämlikhet har skapat den skarpa sociala och ekonomiska ojämlikheten som vi lever i nu. Att det här är liksom, det är klart att det här är svåra frågor, som också när du säger, Anne, vem har kunnat räkna ut det här? Ingen aning. Och det här är ju liksom, jag vet inte heller, det handlar ju om så mycket mera. Men nu vill man ha fyrk. Man är bara sådär, nu, bitch. Bitch better have my money. Den transatlantiska slavhandeln styrdes av europeiska kolonialmakter, pågick från 1500-talet till en bit in på 1800-talet. Och den uppskattas ha, alltså man, att man har skickat ungefär 12 miljoner afrikaner, de frihetsberövade, skickades till Amerika. Och det är inte liksom bara den här enorma mängden människor som blev berövade sin frihet och sen förslavade av vita kolonisatörer, som hade grymma konsekvenser. Att jag menar, avfolkningen och konsekvenserna av den här liksom, av den var ju helt förödande för den afrikanska, de afrikanska områdena som drabbades. Det här måste man också komma ihåg när man pratar om det här. Har ni hört om, alltså på engelska heter det reparations, på svenska då, ekonomisk ersättning.
Det har börjat dyka upp det här året, tycker jag. Jag har aldrig hört det tidigare. Men nu tycker jag att det har blivit mer och mer aktuellt. Eller att folk skriver om det.
Ja, hur är det med Peter?
Jo, visst har man hört talas om det här. Någonstans de också hade dömt ut det? Var det Barbados? Var var det någonstans de hade?
Barbados är liksom, alltså Rihanna kommer ju från Barbados. Och där är det de som är ledande i liksom att kräva pengar av olika länder. Men idén om en sån här skadestånd för slavättlingar har alltså funnits länge. Att på något sätt så måste man ersätta för det förtryck som slaveriet, den här europeiska koloniseringen, förde med sig. Och det handlar liksom inte om en sån här symbolisk försoningsmakt, utan det handlar ju om att gottgöra en del av allt det här råmaterialet, rikedomarna och så vidare. Alltså som kolonialmakterna har fått sig. Men vad tycker ni? Är ni så här att ni vill veta mer om det här reparations, eller är ni helt så här, men det är ju självklart, eller var står ni i den här lätta frågan?
Nej, jag tänker att det hela, det är liksom inte en förlängning av den typen av tankegångar kring krigsskadestånd och även det skadestånd som Tyskland var tvungen att betala, antar jag, efter andra världskriget och holocausten.
Ja,
det är ingen ny tanke. På ett sätt är det ju liksom medeltida att man ska betala tillbaka för någonting fel man har gjort.
Ja.
Sen tycker jag det är svårt. Jag tycker det är svårt att kunna döma ut någonting som har skett så långt tillbaka med människor som inte längre lever. Även om konsekvenserna och att människor lever i fattigdom som en konsekvens av den orättvisan som var för 300-400 år sedan, fortfarande idag.
Jag har ju med halva min släkt från Sverige, och mina kusiner, så en av dem röstade på SD, och sen så nämnde jag just något sånt här om att vadå, men att vi måste ju se liksom allt som vi har roffat åt oss under alla tider som kolonialmakter, och då sa han också att men vi har ju inte, jag har inte gjort personligen någonting, att det är inte mitt fel. Och så, alltså människor är så svårt att se det här.
Ja, och tänk det att jag läste om en brittisk familj som har ju levt med privilegier hela livet. Alltså jag menar att de som lever nu, inte alla, men de flesta nu i den här släkten som jag tänker på, de heter Trevelyan-familjen. Så det tyckte jag på något sätt att det var jätterätt. Det var en man som hade gått in, University College of London har en sån här slavery-databas. Och så hade han gjort släktforskning och märkt att okej, att vår släkt har varit en av de värsta. Och då tycker jag nog att det är fint. Okej, han har inte själv, och han var chockad. På något sätt hade man försökt mörka det här, att man berättar inte vidare det på kafferepena. Och han blev gravt illamående och liksom såg på sina privilegium och sina slott och hus som han hade. Och han startade sen en sån här, att släkten skulle vara med och betala tillbaka pengar. Inte har alla i släkten varit förtjust över det här, men jag tycker att det känns mänskligt. Och sen är det ju mycket som är problematiskt i det här förstås, men att här är nu ändå, han försöker göra rätt. Mm.
Redan i samband med att man avskaffade slaveriet i Storbritannien, det här hände 1833, så betalades ersättningar för slaveriet. Men givetvis så var det så att då betalade man åt slavägarna.
Jag vet! Alltså det är det som är det värsta. Att, kan ni förstå hur perverst och upp och ner det är? Och sen var det ofta så att de som var på de här olika plantagerna, så de måste ändå fortsätta jobba. Fast ägarna hade fått kompensation för att de måste sluta med det här.
Nej, det är helt hemskt. Alltså, de fick mycket pengar för att liksom, slavägarna blev ju av med sin egendom. Det vill säga, de blev av med de här människorna. Alltså, människor som fick sin frihet tillbaka. Jag är otroligt intresserad av Haiti. Haiti var en fransk koloni, den karibiska. Men Frankrike förlorade kontrollen över kolonin. Och sen 1804 så blev Haiti självständigt. Och det blev världens första svarta republik. Två decennier efter självständigheten så krävde Frankrike 150 miljoner franc av Haiti för att kompensera Frankrike och dess kolonisatörer. Och det här är en astronomisk, alltså det är en skrattretande stor summa. I utbyte så skulle Haiti få sitt efterlängtade erkännande som självständig nation. De måste köpa sig fria av Frankrike. I USA avskaffade man officiellt slaveriet då, några år senare, 1865. Men här var det just som du sa, att då var det liksom, det blev inte som afroamerikanerna hoppades på, utan de tvingades just in i ett förtryck för att de var tvungna att arrendera odlingsjord för summan som motsvarade värde på det som kunde produceras. Alltså, det sa hela tiden när den där vit gubbe där och tvångskyssar, dödskyssar.
Ja, och sen bestraffar det, och så ska du betala för att du har själv blivit bestraffad.
Och man måste komma ihåg att slavindustrin då i USA var oerhört lukrativ för vita befolkningen och för europeiska koloniherrarna. Alltså, i det segregerade USA har rikedomar och sen bristen på dem ju gått i arv. Det är ju det här som händer sen. Det går i arv från generation till generation. Och det där jag läste i amerikansk statistik som man säger att den samlade förmögenheten i en vit familj är 10 gånger större än i en genomsnittlig svart familj. 10 gånger mera pengar. Men det där, nu när du sa Anne också att du har börjat höra om det här kanske det här året, så alltså kraven på skadestånd, det har syns mera i debatten sen 2020 ungefär. Alltså det, vi talar om de här morderna på till exempel George Floyd eller Breonna Taylor eller Ahmaud Arbery i USA. Och så blev det alla de här Black Lives Matter-protesterna över hela världen. Så det har gjort att liksom, omvärlden har helt enkelt fått upp ögonen på ett annat sätt. Och uppmärksamheten riktas nu mot alla de här orättvisorna. Vi är medvetna om dem, också vi vita. Och liksom att 2021, alltså 2 år sedan, så tog man då ett historiskt beslut i USA. Där man röstade, kongressens kommitté röstade för ett 30 år gammalt lagförslag som det rör ersättning för slaveri. Nu ska det utredas, men det går jättetrögt i USA. Och liksom det är klart att jättemånga amerikaner är starkt motståndare till idén. De är såhär, varför ska jag ge till de här afroamerikanska grannarna en massa pengar? Och motståndarna menar att dagens amerikaner inte kan hållas ansvariga för vad deras förfäder gjorde eller för de konsekvenser som slaveri innebär idag. Ja, men det är det här som det handlar
om. Men det där är också samma debatt, eller det är liksom spär på in i den debatten med Floridas lagar, att man inte får undervisa om amerikansk kolonialism, att man får inte undervisa barnen någonting som kan få dem att känna sig dåliga med sig själva.
Kränkta.
Och då, därför också, kränkta. Ja. För att man är vit och därför också har man då skurit bort den här Black History Month.
I fredags gick Guyanas president ut och uppmanade ättlingar att europeiska slavhandlare att erbjuda sig att betala skadestånd för att rätta till historiska fel. Och det hör ju inte i vanligheten att forna kolonialmakter liksom går ut och säger så här, sorry, vi har gjort fruktansvärda övergrepp här på den afrikanska kontinenten. Eller okej, överlag ber man inte om ursäkt för något av övergreppen man har gjort. Men det finns undantag, och Belgiens kung Felipe och premiärminister Mark Rutte bad om ursäkt för Nederländernas förflutna. Och det där i somras gick holländska kungen William Alexander och bad om ursäkt för slaveriet. Så jag menar, det här är ju de här mäktiga kolonialmakterna som har faktiskt ägt väldigt mycket av de här öarna i Karibien.
Ja, Belgien var ju en av de värsta någonsin. Ja.
Kung Leopold, han var ingen vidare.
Kung Leopold, ja, han kanske var en av världshistoriens värsta.
Danmark har ju bett om ursäkt. De använde Ghana för sin slavhandel. Sverige har krävts på ersättning för sin slavhandel, men alltså, jag tycker Sverige har väl svårt att ens erkänna att de har varit en slavnation.
Jag vet inte. Sverige hade, du ser det, det är så svårt att säga att vi hade det. Jag var ju inte där själv liksom med de här 5 olika kolonierna som Sverige hade under 200 år eller vad det var. Och Sverige var väl inte värst, men de ville ju ha en plats i solen precis som alla andra. Mm.
Sant Bartolomé hade man en koloni.
Var det någonstans?
Det är väl allting
just
i Karibien.
Guadalupe.
Mm. Och det där, och här alltså deltog Sverige den transatlantiska slavhandeln, och Finland indirekt, för vi var ju faktiskt en del av Sverige. Det här var mellan 1784 och 1878. Kungen av England har gått med på att åtminstone sätta sig in i landets liksom starka band till slavhandel och koloniseringen. Men sen igen har Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, han har vägrat be om ursäkt för Storbritanniens roll i slavhandeln. Han säger liksom att nej, det här är fel fokus. Vi ska fokusera på att förstå deras historia och inte fly från den. I don't know. Han har ju sina rötter i Indien. Det är väldigt konstigt tycker jag. Men hej, en annan människa som inte har bett om ursäkt är den brittiska skådespelaren Benedict Cumberbatch. Ni vet han som bland annat spelar plantageägare i 12 Years a Slave, Oscar-belönad film. Och han hyllades för sin rollprestation. Och det var ju för att han visste då vad han gjorde, för att det här låg i hans historia. Under 1700-talet och 1800-talet så drev hans förfäder ett slavplantage på Barbados. Och de är liksom jätterädda för att nu måste de gå ut och kompensera. Men då när de blev av med, liksom när slaveriet avskaffades, så fick de också omkring 3 miljoner euro för att de blev av med sin arbetskraft med sina slavar. Så att och det här alltså hände på Barbados, och man ska vara, du nämnde ju Barbados, och jag började ju hela det här prata med att tala om Rihanna. 2013 redan så tillsatte Barbados en kommitté för att avkräva europeiska stater på skadestånd. Och den här önationens premiärminister då, Mia Mottley, hon förväntas att ännu i år kräva av ytterligare 10 europeiska länder så här skadestånd till slavättlingar. Att det händer där.
Jag tycker man ska vara liksom noggrann med att klargöra och belägga det här med det arv som man har som land eller som kultur eller civilisation. Men jag tror också att det finns ett visst mått av populism att man kommer 400 år senare och kräver pengar för ett övergrepp. Även om det övergreppet fortfarande har konsekvenser så det, tycker jag att det finns ett visst mått av populism. För det finns ju också så att vilka andra grupper har inte förtryckts och har rätt till kompensation? Det är inte bara svarta slavar, utan det finns slavhandel överallt i världen. Det finns andra former av krigsbrott och förtryck och massmord och så vidare. Armenierna ska de kräva turkarna för det armeniska folkmordet 1910-talet och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ska vi heta Preussen, Ostpreussen och tjecker och så vidare som svenska armén var ute och massmördade och härjade på 1600-talet, ska de också kräva pengar tillbaka från Sverige? Det är en oändlig lista och det är svårt tror jag, att bena rätt i den.
Ja, och tänk om man går, inte nöjer sig med det här utan man tar det även till privatlivet. Jag försöker vara rolig nu. Men
okej, men du får leda dig bevis.
Jag tänker i AA, så de har ju de här 12 punkterna. Mm. Så man går igenom och punkt 8 att man ska göra en lista på alla människor som man har sårat eller behandlat illa. Och sen make amends, alltså reparation. Och sen är det punkt 9 så gör man det. Jag tror att det är ganska många punkter handlar kring det där. Men det skulle betyda att någon skulle kunna komma fram till en när det här funkar inte riktigt så. Men om någon skulle komma, tänk om någon skulle komma fram till alla människor vars liv man har förstört av misstag själv, att de skulle komma tillbaka och det där kräva sitt, liksom tillbaka de år man har stulit från dem för att man har varit
i skadestånd, jag vill ha fyrk.
Ja, eller att man har förstört deras goda filis för att man har varit
så
äcklig.
Du har ju, även om du försöker vara rolig så har du ju en poäng och det är ju att gör du någonting fel eller begår du ett brott eller som han Rubiales nu kysste henne, han kommer säkert dömas för övergrepp och då kommer hon få kompensation i form av pengar i bötes eller att han får inte fängelse kanske för en sån grej, men han kanske blir tvungen att betala böter. Så där fungerar ju lagen idag och just nu så fungerar det i viss mån. Det är svårare när man går tillbaka i tiden att kräva någonting. Även brott har ju en preskriptionstid.
Men hej, Rihanna, som jag nu pratade om i början, Bitch Better Have My Money, hon är alltså från Barbados. Och hela den där låten anses vara ett stridsrop för det här skadeståndet man anser att ska betalas från kolonialmakter som kompensation då. Och i den här låten så sjunger hon också Pay me what you owe me, don't act like you forgot. Och i låten så kidnappar Rihanna en rik vit hemmafru från en sån här lyxvilla, kräver en lösensumma för henne och i slutet av videon så ligger sångerskan naken på en blodbestänkt hög dollarsedlar. Barbados lämnar de sista resterna av kolonialtiden bakom sig år 2021 genom att utlysa sig själva till en republik. Och då utsåg man då president också och sen utsåg man Rihanna till nationalhjälte. Men kärnan i kraven på skadestånd, och det är det här som vi just nu pratar om, är att liksom, jag tycker i alla fall att förståelsen för att det förflutna inte kan raderas, men inte heller får ignoreras. Jag fattar att det här är svåra saker att tala om, men att säga att det har inte med mig att göra. För jag har inte gjort något. För jag lever faktiskt idag. Europeiska och nordamerikanska regeringar under hela år 2000 har vi haft jättesvårt att ens diskutera det här skadeståndet. Och när vi idag diskuterar då, till exempel som vår regering, diskriminering, ojämlikhet och rasism, så gör vi det utan att uttryckligen koppla de här problemen till arv efter slaveriet och koloniseringen. Och det här tycker jag är liksom, det här är grundproblemet.
Då frågar jag er, Kia och Peter, är ni bra festfixare?
Svar ja.
Idag är jag helt värdelös som festfixare. Jag är fruktansvärt dålig. Jag har inga vänner längre. Det kräver liksom att man har någon att bjuda in. För att man ska...
ja, det är bra om man har någon kompis som kan komma.
Ja,
men vad tycker ni krävs av en bra fest? Vad får er att tänka att det här är fest?
Man får röka tobak i köket.
Jag minns, alltså ett tag där i Sverige och i Stockholms uteliv så var det ju, fanns det ju ingen som var så omhuldad och uppskattad som de här festfixarna. Och de blev ju kändisar i sin egen rätt. Nu kanske inte Helsingfors har ett sånt uteliv, men i Stockholm var det på det sättet.
Jo, Bindefeld, och nu är det, vad heter
Bindefeld har gjort
Christos.
En karriär.
Vad heter
ja,
han den här?
Precis, ja. Någonting sånt.
Mm. Jo, de var ju jättekärnor och man ville vara kompis med dem bara för att få komma in
alla
på festen.
Alla ville vara kompisar med dem som man kunde bli inbjuden på olika fester. Så att visst, som festfixare så har du en absolut en stor makt.
Men jag tänkte prata faktiskt om världens sämsta festfixare. Eller vi säger festivalfixare, för det, en festival är ju som en stor fest. Det hela börjar väldigt lovande och 2017 så tänkte Billy McFarland att han ska ordna århundradets bästa fest. Och det skulle vara edgy och det skulle vara lyxigt och de allra rätta, mest rätta människor och snyggaste människor skulle vara där. Och platsen var Pablo Escobars tidigare privatägda ö. Och tänker att det var så här lite farligt. Det var kokain, det var lite så här gangster-kitsch som kanske var coolt i något kretsar år 2017. Och så hade man bjudit in massor med så här riktigt super-influencers. Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Kendall Jenner och så vidare. De gjorde reklam för det här eventet och gav tjänat av att de skulle också fara dit. Då. Och sen skulle där uppträda Blink-182, Migos, Major Lazer och några andra. Och rapparen Ja Rule var också med på ett hörn.
Jag tycker bara det är spännande att Blink-182 var det där, liksom, nu blir det cool.
Jag vet, de här namnena, men alltså det...
Men okej, det är 2017, kom ihåg det.
Ja, kanske. Jag vet inte. Gästerna skulle bo i sådana här riktigt lyxiga tält, glamping. Och otroliga kockar skulle servera gourmetmat. Och det blev liksom så en exklusiv dröm. Och det blev ännu exklusivare av det att biljetterna var så otroligt dyra. Det faktiskt rapporterades sen efteråt att vissa människor hade kommit över biljetter för $500. Men de flesta betalade många, många tusen euro. Och förstås när du bokar resa och sånt här, så många satt ut åtminstone 10 000.
Jag lyssnade på en podd också om Fyre Festival. Att de hade det där, någon sån här armband och så. Värde så att ladda upp massa pengar på det där armbandet liksom, och det här pengar som man aldrig mer sen sett.
Ja, no, det är sant, för det gick sen inte riktigt, alltså det här alltså jag berättade lät ju ljuvligt, vi var ju alla på väg dit, men det gick sen inte så bra. Och det var ju också det att det var på riktigt också mycket influenser sen på plats, och det betyder att vi fick mycket live-sänt material därifrån. Folk rapporterar väldigt snabbt och twittrar ut bilder på sina maträtter som kanske inte var maträtter. Det kunde vara någon sån här möglig yellow eller en möglig ostbit.
Alltså det ser ut som min lunch. Jag har ju alltid med en sån här möglig ost hemifrån.
Grejen är den att det var ett tecken att man måste komma ihåg. Förväntningarna. Förväntningarna på extrem lyx. En gång i livet ska du då satsa, du får på femstjärnigt. Och då har du andra krav. Och jag kan bli också, vet du, ni vet det där, att man, då börjar man gnälla. För att man tänker att nu är det inte det här dynvarsmenyn tillräckligt lovande. Fast man själv skulle sova på en, vet du, gammal tampong vanligtvis.
Fast det var väl inte vanliga människor. Nu var jag ju inte där. Var det inte liksom rika brats? För det var inte liksom också en av kritiken att sen när allting skedde sig så man skämtar man om dem och tyckte inte synd om dem.
No. Det är sant. Alltså, jag har läst också sådana vittnesbörd som säger att man trodde att alla var influencer där och behandlade varandra som influencers. Men många var just sådana som hade kommit med 500, vilket är ju massor med pengar också, men $500 biljett och var helt vanliga människor som bara hade satsat mycket pengar. Så förväntningen på lyx var enorm. Men det som mötte folk sen på den här ön, som för övrigt då inte var Pablo Escobars ö utan en helt annan ö, Great Exuma i Bahamas. Och när man kom dit så såg det ut som en byggarbetsplats. Tänk er bara den där chocken att du ska få till en lyxig lyx och bara ha vatten och simma med små grisar i havet. Och så är det bara brrrr, någon står och borrar i din hjärna. Och du kommer in och möts som boskap. Man tar dina resväskor och kastar dem på någon shitty parkeringsplats. Och det fanns inte tillräckligt med sängar för folk. Det fanns inte tillräckligt med vässor. Inte tillräckligt med mat, så det kanske inte gjorde något när det inte fanns vässor. Det fanns inga artister heller, åtminstone inte någon av de här stora. Kanske man hittar från någon lokal Viking Line någon som spelar någonstans på gitarr med tre strängar. Ingenting som hade utlovats fanns. Och som du sa, Kia, så en del av fascinationen över hela det här var det att många tyckte kanske lite, man ville kanske lite skratta att influencers som får dit och blev lurade. Och de blev också, och så tyckte man kanske att de överdrev för att många blev sen lite sådär rädda och det var lite sådär att Lord of the Flies-känsla. de där bortskämda barnen som plötsligt började kämpa för att få mat och dryck, och det blev också storm där, och de var som så rädda och olyckliga, och omvärlden var kanske sabla dumhuvuden. Det var en del av saken. Det blev också flera dokumentärer om den här festivalen. Hulu hade en, och sen Netflix hade en stor, Fire, the greatest party that never happened. Själva Billy McFarland var inte med, därför för att de som gjorde dockaren sa att han hade ville ha betalt, och de tyckte att det var moraliskt fel att betala honom för att han skulle komma till tals. Ja Rule syns där ibland, men han har på något sätt lyckats friskriva sig från den här historien.
Att han det var inte hans fel, säger han.
Ja, och han har säkert så bra advokater att det är inte hans fel.
Jag hörde ett vittnesmål med någon elektriker som jobbade 18 timmars dagar, och det där han fick inte betalt. Och sen just så han hade familj och barn, och de här strömmen kapades för att han kunde inte betala räkningarna. Alltså det är ju jättemycket tragedier i den här historien om Billy McFarland.
Det värsta är faktiskt hur den här lokalbefolkningen utnyttjades. Att där jobbar ju massor med människor gratis. Och sen hörde jag ett vittnesmål från en restaurangägare som hade satt $50,000 av egna livsbesparingar till sin restaurang för att kunna vara med och catera. Och de här pengarna såg ju henne inte skymten av sen efteråt. Och det här bara en av massor av människor som blev utnyttjade där på ön. Jag sa ju att han var ändå en festfixare som var dåligt. Men mer än festfixare så är han ju helt enkelt kriminell. En brottsling. Och efter den här Fire Festival så fick han ett fängelsestraff. 6 års fängelse. För olika bedrägerier. Det var inte primärt nu Fire Festival utan för 2 stora olika nätbedrägerishärvor. Och 26 miljoner euro var han då skyldig i just det här. Mycket mera förstås, men just i den här rättegången. Nå, han kom ut efter 4 år och han är nu igång igen som aldrig förr. Vet ni?
Han kom alltså våren?
Ja, i förtid. För 1 år sedan redan.
Aha.
Och han var förresten, parentes bara, också en stund satt i isolation. Inte för dåligt uppförande på det sättet ut att han skulle vara våldsam, utan han hade börjat podda från fängelse. Och det här är inte en röst du vill höra. Men han tyckte att det där fängelsetiden, att då fick han tid att fundera, och han skrev 50 sidor, han är jättestolt över det här, 50 sidor lång text om hur han skulle ordna igen Fire Festival och hur bra det skulle bli.
Okay.
Och det här är ju ganska intressant, för att för en vecka sedan så berättade han att nu är första omgången av förhandsbiljetterna till Fire Festival 2 slutsålda. Det här är mycket intressant. För det första så är det alltså han själv som säger det här på sin Instagram. Jag följer honom nu olyckligtvis. Och jag tycker att jag kanske är lite svårt att tro på allt vad han säger, den här mannen. Att om han säger att biljetterna är slutsålda så betyder det att 2 fake-biljetter är sålda till 2 fake-personer som inte finns. Det vad vi vet är att den här festivalen inte ännu har ett datum eller några artister. Och att det ska vara någon gång 2024 i Bahamas.
Igen? Ska han dit igen och rodda?
Ja, han har ju väl inreseförbud där.
Hur kan han då säga att det ska... Alltså kan han inte bara ordna det i jänkina?
Nej. Och det där...
I något hus.
Men och nu är det så här, man måste ge folk en ny chans. Han säger
alltså
nu...
Alltså måste man? Alltså måste man verkligen där?
Nej, men jag funderar. Är ni sugna på att köpa biljetter? Det kommer att släppas flera. Tänker ni köpa biljetter?
Peter, vad ska vi göra? Vad ska vi göra med våra biljetter?
Jag bara tänker så att han inte belagd med, vad heter det? Att han inte får ha affärer längre.
Ja, det kan man undra sig. Närings.
Det bara säger jag som är trist. Men att det ska ha fest igen. Det är jättemånga som kommer dit bara för sån här, vad heter det? Inte skandal, men katastrofturister.
Ja, och jag tror att det är därför folk köper. Det här jämförs väldigt mycket med Jurassic Park. Och han jämförs med den här galna professorn i Jurassic Park som bara fortsätter och fortsätter. Och folk, man tänker att folk köper de här biljetterna. Antingen att de hatköper. Det var ett nytt begrepp jag hörde.
Oh, nice.
Är det inte roligt att hatköpa?
Ja.
Hat åker de dit sen också då. Jag vet inte. Men jag tänker att om man köper en biljett så kanske man får vara med i en ny film.
Så jag tänker på att det här är en farlig människa på det sättet, eftersom han är en fraudster. Han tycker ju om att lura. Liksom, jag kan inte sluta tänka på Tindler-svindlar. Kommer ni ha den där den där israeliska killen som lurar och lurar och lurar. Jag menar, det är också för att det är så farligt. Alltså, jag menar, jag skulle säkert, om nu Tinlas Finland skulle skriva till mig, så skulle jag säkert börja betala hans resa till Finland. Alltså, jag är en sån här som också säkert snart är på den här festen på Bahamas med Billy.
Jo, jag är likadan. Och mitt, alltså, jag vet inte riktigt. Man vill ju tro gott. Men alltså, förstår ni att Billy själv säger att han ordnar ju det här för att få möjlighet att betala tillbaka alla som han har lurat tidigare. Och vet ni vad det har lurats? Han hade en firma som hette New York Whip Access, och de sålde fake-biljetter till Met Gala, Burning Man, Coachella, Grammy Awards, Super Bowl och så vidare. Och så när man hade betalat de här biljetterna så fick man inga biljetter, eller ännu värre, fake-biljetter. Det fanns till exempel, det här är nu en historia av tusen, men jag läste om två personer som var väldigt glada över att de hade fått två biljetter till 2018 Grammy Awards. Och de var $700 styck. De köpte sig nya kläder till sig och de föna håret. Och så flög de från Florida till New York. Och så satt de på hotellrummet där och drack skumpa och tänkte att det här är livets liv. Det bästa livet. Så får de helt pirriga av glädje och hopp till den här galan. Men sen vid dörren så blev de utslängda och utskällda för att de hade fake-biljetter.
Aha, okej.
Okay. Tänk vilken dålig fest. Alltså, vad man skulle vara ledsen.
Jag tror det är dags för Anna att fixa en finlandssvensk fire.
Fire.
Holme.
Jag har lite lust att på något
fyrk,
sätt...
Fyrk kan den heta. Den kan heta
fyrkfestival.
Fyrkfestival.
Usch.
Fyrkfestival.
Kan inte vara på något... Vad är vår rikaste skärgård? Är det den östnyländska eller är det den västnyländska? Eller är det den åboländska? Nej, men nu ska jag sluta.
Kan inte vara på någon klippan eller vad heter
kan
de här?
Kan det vara på Åland?
Hela Åland blir det fyrkfestival. Nej, vad hemskt. Vad
fyrkfestival hemskt. På så, Åland.
Jag har lite lust att sälja en biljett dit till Billy McFarland.
Kan du fyrkfestival på Åland? Anne Hietanen är vår festfixare. Jag och Peter, det är dit våra biljetter.
Med min tur så kommer jag inte ens få någon biljett.
Du får nog, men
det
är
falskt. Det kommer vara falskt biljett. Jag kommer stå där med mina nyköpta kläder. Och gråta ut i pressen.
Nyfönad frisyr.
Det enda som uppträder, det är sällskapet. Vi har ingen publik.
Det är som vanligt, allt är som vanligt.
Nej, det är Kjell Westö och hans rockband.
Jag sa Kjell Westö uppträda i en ny tappning. Den heter Chicken Kiev. Hej, tusen tack Peter Alfakir.
Tack så mycket.
Ja, tusen tack Anne Hietanen.
Tack Kia, Peter.
Jag heter Kia, så vet jag in det här sällskapet.